handla om livet med Gud. Inte helt ovanligt. Jag återkommer till det här. Vad innebär det att leva med Gud? Och ofta så undervisar vi om det kristna livet utifrån Nya testamentet. Det är väldigt vanligt skulle jag ändå säga. Men i vår så har vi i församlingsledning sagt att vi vill utmana oss själva. Vi skulle vilja komplettera bilden genom att ta oss an 5 ganska oansenliga texter och böcker i Gamla testamentet. Så välkommen till 5 söndagar då vi gräver djupt i Gamla testamentet. Alltså det här är texter som är urgamla, typ 2500 år eller äldre. De har skrivits och kommit till i en helt annan del av världen och i en helt annan tid. Men frågan är, vad har de här texterna att säga till oss idag? Det är frågan som vi ställer oss. Och de böcker som vi kommer att ta oss an, det är Esters bok, Höga visan, Ruts bok, Klagovisorna och Predikaren. En bok, en söndag. Håll i hatten, säger jag bara. De här texterna, de här 5 texterna, de har det gemensamt att i judisk tradition så finns de samlade i en bokrulle. En bokrulle som kallas på hebreiska för Megillot. En textrulle, högtidsrullen. För den här rullen tog man fram i samband med de 5 stora högtiderna. Och så läste man lite udda texter som liksom fick flika in i den stora högtiden. Det här är inte de centrala texterna, men de lästes. Ruts text som vi ska läsa idag, den lästes i samband med Purimfesten som fortfarande firas i judisk tradition. Och på olika sätt så handlar de här 5 texterna om livet med Gud. Esters bok är på riktigt spännande läsning. Det är några kapitel som du lätt hinner läsa i eftermiddag om du skulle få inspiration och lust. Och den här boken återger de dramatiska händelserna som utspelar sig vid den persiske kungens hov typ 480 år före Kristus. För länge sedan med andra ord. Ester är en oväntad hjälte. Och jag kunde inte motstå... Har de kommit upp än förresten, de nydöpta? Nej. Jag kunde inte motstå att vi valde Ester just idag då vi har en Ester mitt ibland oss. Ester, Bibelns Ester, är en oväntad hjälte. Hon är en slags beauty queen, en skönhetsdrottning som helt oväntat trädde fram som ett helgon. Och hon av alla lyckas avvärja den onde Hamans grymma plan att utrota alla judar. Så nöden den vänds i lycka, sorgen vänds i glädje och judarna instiftar Purimfesten för att minnas hur Gud räddade dem undan Hamans onda komplott. Så den här festligheten, Purimfesten, det är en av de gladaste festerna i judisk tradition. Och under den högtiden så läser man Esters bok. Och det som är lite speciellt är att varje gång som namnet Haman dyker upp så bryter ett öronbedövande oväsen ut. Och det är så än idag. Det blir busvisslingar och burop. Folk har tagit med sig kastruller och burkar med skruvar som man skramlar i. Knallpulverpistoler, you name it. Så fort Haman nämns så bryter ett oväsen ut. Och målet är att föra så mycket oväsen så att ingen kan höra detta otäcka namn. Haman. Jag misstänker att inte alla här inne har stenkoll på Esters bok. Så jag tänker att en stor del av dagens predikan blir att återberätta den. Så här, följ med. Esters bok utspelar sig när Ahasveros var kung och regerade över det persiska riket. Ett stort rike, ett gigantiskt imperium från Indien ända till Sudan. Och berättelsen utspelar sig i rikets huvudstad som heter Susa. Där bjuder Ahasveros in till en hejdundrande fest. Ett 7 dagar långt gästabud. Och det är överflöd av allt. Och inte minst så flödar vinet. Och i ett par dagar så gör man inget annat än att ha ett fantastiskt kalas. Och några dagar in i festligheterna så begär kungen att man ska föra in drottningen Vasti. Så att han kan visa upp henne. Men där så urartar festen till en skandal. För drottningen vägrar. Hon säger nej. Hon säger ifrån. Hon är en slags tidig feminist i det att hon framhäver att hon som kvinna har en egen vilja. Hon har ett eget liv och hon är inte bara ett objekt att visa upp. Men det blir skandal. Kungen och alla rådsherrarna tycker att ett sånt agerande är ju fullständigt oacceptabelt. Vad ska hända när våra fruar får höra om det här? Vers 17. Vad drottningen har gjort kommer att sprida sig till alla kvinnor och leda till att de föraktar sina män. De gör inte som vi säger. Det blir kaos. Männen uppfattar drottningens självständiga agerande som ett hot. Och det blir ju rådslag såklart. Vad ska vi göra? Och kungen tvingas ju att skilja sig såklart. Hon förs ut och förs bort. Efter en tid så börjar kung Ahasvero sakna att han har en drottning. Så då föreslår hans hovmän en slags internationell skönhetstävling. Det är som en slags antik tv-serie nästan. Liksom. Att runt om i riket så söker man upp, det står unga och vackra och orörda kvinnor åt kungen. Och så samlar man dem i kvinnohuset. Det är som ett slags harem i Susa. Som påminner om ett fängelse, skulle med nutida människa säga. Och under tillsyn av kungens hovman så börjar man sedan en 12 månader lång skönhetsbehandling. Och sen får flickorna var och en natt med kungen som sen ska välja en drottning. Vad kvinnorna själva tycker och tänker verkar ingen bry sig om. Och urvalet verkar vara helt inriktat på utseendet. Alltså vi befinner oss ljusår från vår tids kvinnosyn, jämlikhet och lagar om samtycke. Och det är nog helt korrekt att faktiskt bara lyfta fram det. Att Esters bok utspelar sig i en gudsfrånvänd kultur med värderingar som går helt emot Guds goda vilja. Men i det sammanhanget som är förvrängt på så många sätt så finns det också troende människor som Ester och Mordokaj. I den här huvudstaden, i den persiska huvudstaden, så finns det judar som har tvingats bort från Jerusalem för ganska länge sedan av babylonierna. Mot sin vilja fördes de bort och nu många år senare så finns de där. Ester är en föräldralös judisk flicka som har växt upp med Mordokaj som adopterade henne när hennes föräldrar dog. Egentligen heter Ester Hadessa, det är hennes judiska namn. Men hennes persiska namn det är Ester. Och Mordokaj, det är inte heller ett judiskt namn. Det är ett babylonskt. Marduks man. Marduk är en avgud. En babylonsk gud. De troende i Susa lever väldigt diskreta liv. De ändrar sina namn för att smälta in. Och det står ingenting någonstans om att de samlas till gudstjänst. Att de ber. Det står ingenting om att de lovsjunger. Eller överhuvudtaget talar om sin tro. Och vi läser att Ester hade inte nämnt något om sitt folk och sin släkt. Eftersom Mordokaj hade förbjudit henne att göra det. Det säger något om det andliga klimatet. Och Esters bok är speciell i det att Gud inte nämns en enda gång i hela boken. Men även om inte Gud nämns så finns Gud. Och han verkar i det fördolda. Men det är som att Guds folk mer eller mindre har glömt bort Gud. Deras tro på Gud var ingenting som de skyltade med utan tvärtom någonting som man gömde undan så mycket man bara kunde. Men det är Ester som Ahasveros till slut väljer till drottning. Det är Ester som blir drottning i det gigantiska persiska imperiet. Och hon tas till hovet där hon får leva helt åtskild från sin familj. Men i hemlighet så jäser det ett motstånd och en ilska mot Ahasveros. Och plötsligt får Mordokaj reda på att några hovmän planerar att mörda kungen. Så han informerar Ester om det och hon berättar för kungen och så kan man avvärja den här kuppen. Men lyssna, häng med nu. Det märkliga här det är att istället för att Mordokaj ska bli befordrad och belönad så dyker en helt annan människa upp. Plötsligt dyker Haman upp. Ja, bu, eller hur? Det står så här. Nej, det står inte alls. Efter en tid så upphöjde Ahasveros Haman till en hög position och gav honom högre rang än alla de furstar som var hos honom. Och Haman visar sig vara en genuint otrevlig människa. Han är högmodig, han är girig och han är sjukt grym. Alltså det är obehagligt. Det är en Hitlerliknande personlighet det här. Och när Haman såg att Mordecai inte böjde knä eller föll ner för honom så blev han ursinnig. Att Mordecai inte böjer knä, det beror på att han är jude. Och han, någonstans känner han till de 10 Guds bud, att du ska inte ha någon annan gud än Herren. När Haman kräver att bli behandlad som att han vore gudomlig så gör inte Mordecai det. Han protesterar tyst. Men då blir Haman ursinnig. Och nu visar sig Hamans grymma sida. Han säger så här. Det var inte nog i hans ögon att döda bara Mordecai. Haman sökte därför efter tillfälle att utrota alla judar i hela riket. Och på något märkligt sätt så får Haman kungens tillstånd. Kanske för att han erbjuder eller mutar kungen med 10 000 talenter. Oklart om han skulle betala själv eller tänkte konfiskera judarnas pengar för att så finansiera sin plan. Men hur som helst, man författar ett brev, beslut som sänds med kurirer ut till alla kungens provinser att man skulle utrota, döda och förgöra alla judar. Unga och gamla, barn och kvinnor, alla på en och samma dag. När Hamans plan blir känd så är det ju som att marken rämnar. Det här innebär ju ett direkt dödshot för oss. Judarna i hela riket blir ju såklart både chockade och förtvivlade. Och de står hjälplösa inför ett faktum som de inte själva kan påverka. Och till slut så når de här nyheterna också in till Ester där hon finns i hovet. Och eftersom hon inte själv bara kan gå runt så sänder hon en av sina tjänare till Mordecai. Och Mordecai förklarar läget och han uppmanar Ester, gå in till kungen. Gå in till kungen och vädja till honom och be om nåd för ditt folk, för oss. Men Ester säger, och man kan nästan höra hur någon tilltalar sin adoptivpappa, kom igen pappa, alla vet att om någon man eller kvinna går in till kungen utan att vara kallad så gäller endast en lag. Han dödas. Om inte kungen räcker ut guldspiran mot honom och låter honom leva. Och jag har inte varit kallad till kungen på 30 dagar. Ester står inför sitt livs svåraste beslut. Hela hennes släkt och folk svävar i livsfara. Och frågan är, ska hon riskera sitt eget liv för sin familj och sitt folks skull? Där står hon ensam. Men ändå inte helt. För Mordecai finns där vid hennes sida. Och han säger, tro inte att du skulle vara den enda av alla judar som slipper undan. Bara för att du bor i kungens hus. Om du är tyst nu så kommer befrielse och räddning för judarna dyka upp från annat håll. Men vem vet? Kanske är det just för en tid som denna som du har fått kunglig värdighet. Ester bestämmer sig för att vara modig och hon säger, är jag förlorad så är jag förlorad. Och så tar hon ett otroligt modigt steg och söker upp kungen oinbjuden. Men kungen tar emot henne och frågar, vad vill du? Och då har den här skärpta kvinnan tänkt ut en plan och säger, skulle jag inte kunna få ordna en fest för dig och Haman? Och så blir det. Det blir en fest. Och då frågar kungen på nytt, vad kan jag göra för dig min drottning? Ester säger, låt mig få ordna ännu en fest för dig och Haman. Och Haman är ju såklart supernöjd. Han går runt och skryter om sin egen förträfflighet, sin rikedom, sin position. Och han låter alla veta hur drottning Ester bjuder in bara Haman och kungen till kalas. Och imorgon, säger han, är jag också bjuden till henne tillsammans med kungen. Men trots det är jag inte nöjd så länge jag ser juden Mordokaj sitta i kungens port. Haman är långsint, han är otroligt hatisk. Och det är faktiskt även hans fru och hans vänner, för de föreslår att Haman helt enkelt ska låta avrätta Mordokaj på ett grymt och offentligt sätt. Bra plan, tänker Haman. Jag söker upp kungen imorgon bitti. Men den natten så har kung Ahasverus svårt att sova. Hänger du med? Kungen ligger där och vänder och vrider på sig men kan inte somna. Utan begär inte att man ska hämta in filmjölk utan hämta in krönikan med minnesvärda händelser. Och i den läser han om någonting som hände för ett tag sedan. Hur Mordokaj för en tid sedan avvärjde en kupp mot kungen. Så Ahasverus frågar, vilken ära och upphöjelse fick Mordokaj för detta? Hovmännen som var där, de svarar, han fick ingenting. Det där funderar kungen på när Haman plötsligt dyker upp på morgonen för att be om tillåtelse att avrätta Mordokaj. Men innan Haman har hunnit säga någonting så frågar kungen, vad ska man göra med den man som kungen vill hedra? Och Haman utgår ifrån att det är honom som kungen tänker på. Så han tar i och säger att den som kungen vill hedra borde man klä i kungliga kläder. Sätta på en kunglig häst och sen föras fram längs huvudgatan. Och framför hästen bör någon ropa, så här gör man med den som kungen vill hedra. Då sa kungen till Haman, skynda dig, ta skruden och hästen som du föreslog och gör så med juden Mordokaj. Han som sitter i kungens port, glöm inte något av det du har sagt. Och berättelsen tar sig en helt annan vändning. Haman tvingas att själv och personligen upphöja och ära den som han egentligen ville ta livet av. När Haman då följt Mordokaj genom hela stan så hinner han knappt hem förrän det är dags att bege sig till palatset och kalaset tillsammans med kungen och Ester. Och under festen så frågar kungen sin drottning, vad vill du att jag ska göra? Då säger hon, herre skona mitt liv. Kungen tappar hakan, vadå? Skona mitt liv, det är min önskan. Skona mitt folk, för vi har blivit sålda till att utrotas, dödas och förgöras. Då svarade kung Ahasverus, vem är det? Var är han som har vågat göra något sådant? Och kungen verkar ovetande om Hamans plan. Men Ester vänder sig mot Haman, pekar på honom och säger, det är en motståndare och fiende, den onde Haman där. Ännu ett laddat ögonblick som visar sig bli avgörande. Kungen inser plötsligt vad det är som håller på att hända och han agerar som den hedning han är. Ursinnigt och skoningslöst straffar han Haman. Och så drabbas Haman själv av det onda som han har tänkt ut för andra. I staden Susa jublade man och var glad. För judarna var det ljus och glädje, fröjd och ära. Och i glädje och med jubel så höll de en fest och firade högtid. Oj vad jag hann med mycket. Där har du Esters bok. Vad gör vi av det här? Jag har bantat ner min lista från 12 punkter till 4. Orkar ni med? Vad är det för hälsning som den här urgamla texten möjligtvis skulle kunna ha till oss idag? Jag kan omöjligt nysta i alla trådar, men låt mig bara säga några saker som jag tror att den här boken påminner oss idag. Och min bön är att Gud skulle tala in i våra liv om vad livet med honom handlar om. Och jag tänker en av de första sakerna som den här boken påminner om, det är Guds ingripande, Guds nåd och godhet. Olika tider kommer med olika utmaningar. Men troende människor tycks alltid stå inför utmaningar av olika slag. Oavsett vem som har den politiska makten. Om det är assyrier, babylonier eller perser. 400-talet före Kristus var en mörk period. De troende var väldigt sekulariserade. Deras tro ordentligt nedtonad, uppblandad med annat. Tron på Gud var ingen central del av deras liv. Men Gud finns alldeles oavsett vad vi tror eller säger. Och vi kan notera att Guds folk inte räddades på grund av deras starka tro, deras frimodiga böneliv, moraliska liv. De räddades inte på grund av sitt helhjärtade engagemang för Guds sak. Nej, räddningen kommer från Gud, inte från oss. Det är Gud som är vår tillflykt och hjälp. Och vi läser i Psaltaren att när Herren vände Sions öde, då var allt som att vi drömde. Vi skrattade, vi sjöng av glädje och jublet steg från våra läppar. För räddningen kommer ifrån Herren. Guds ingripande sker helt och hållet på hans eget initiativ. Gud bryr sig om sitt folk, sina barn. Gud bryr sig om oss. Även när vi vänder honom ryggen. Guds omsorg tar inte slut när vi går vilse eller medvetet väljer fel väg. Gud älskar oss. Gud älskar dig och vill dig oändligt väl. Var du än befinner dig och hur du än har det. Så öppna ditt hjärta för Gud. Ta emot Jesus. Låt honom få gripa in. Esters bok påminner om oss om Guds ingripande, men också om det egna valet. När Mordecai utmanar Ester så gör han det frimodigt. Du har en roll att spela, Ester, och den är viktig. Men det finns inget tvång, finns inga krav, inga måsten. Mordecai utmanar frimodigt, men han tvingar inte Ester. Guds vilja och Guds planer står inte och faller med Esters medverkan. Men Ester har ett val. Hon behövs och Gud räknar med henne. Och han kallar på henne. Kliv fram, Ester. Så är det. Gud har myndigförklarat varje människa och gett oss friheten att välja våra vägar i livet. Och Mordecai, han uppmuntrar, utmanar frimodigt Ester att gå med Gud. Men notera, det finns inget spår av panik i Mordecais ord. För han är trygg med att om inte Ester gör vad Gud har kallat henne till, så kommer Gud att finna andra vägar och sätt att förverkliga sin goda vilja. Om du är tyst nu kommer befrielse och räddning för judarna att dyka upp från ett annat håll. Det är inte så att Guds vilja och planer står och faller med Ester. Därför kan Mordecai och därför kan vi alla sänka våra axlar, slappna av. Ta ett djupt andetag. Kristen efterföljelse handlar inte om tvång och måsten. Har aldrig gjort det. Att leva med Gud är ett eget val. Vi väljer inte själva var eller när vi föds. Vi väljer inte vilka utmaningar vi ställs inför. Men ett är säkert. I alla tider kallar Gud på oss. Alla. Att leva med honom. Alla har något att bidra med. Och likt Mordecai så skulle jag idag vilja frimodigt uppmuntra dig att kliva fram. Att välja att leva med Gud. Att säga ja till Guds tanke och kallelse. Just det, Guds kallelse. Jag tänker att Esters bok i all sin försynthet påminner oss om Guds kallelse. Gud använder vem han vill. Ofta oväntade människor som får spela en viktig roll. Ester är en av alla dessa oväntade hjältar. Hon kan ju tyckas som en tveksam förebild. En privilegierad bimbo. Miss Babylon. Hon passar verkligen inte in i standardbilden av en Herrens tjänare. Hon är annorlunda på så många olika sätt. För det första, hon var kvinna. Och dessutom så befinner hon sig vid sidan av. Hon lever ju lyxliv i hovet. Visst, Ester var annorlunda. Ja, visst, hon var otroligt vacker. Men hon var så mycket mer. Hon är modig. Hon är smart. Hon är diplomatiskt ruskigt skärpt. Hon är omtänksam. Men likt Ester så vet jag att vi är många som har så lätt att tänka att jag passar inte in. Jag vågar inte, jag kan inte, jag är inte som de andra. Jag har ingen erfarenhet, jag är för ung, jag är för gammal. Det finns så många svepskäl. Och så väljer vi att hålla en låg profil och dra oss undan. Sluta med det. Gud ser dig och han ser så mycket gott i dig. Visst, du är annorlunda. Du är du. Men Gud har en tanke för dig i det stora hela. Bejaka det. Säg ditt ja. Men för att kunna göra det behövs och behöver vi andlig vägledning. Esters bok bär hennes namn. Men om det inte vore för Mordokaj så är det mycket tveksamt om vi överhuvudtaget hade hört talas om Ester. Mordokaj, han finns där i bakgrunden. Han tar hand om henne när hennes föräldrar dör. Och han fortsätter att finnas där för henne. Han är diskret, han drar inte uppmärksamheten till sig själv. Men han har en otroligt viktig ledarroll. Utan Mordokaj så vet vi inte vad det har blivit av Ester. Mordokaj framhäver inte sig själv, men han backar upp Ester. Och han uppmuntrar henne, han utmanar också och frågar hur hon har det. Han hjälper henne att ta in det som händer i världen och att se på sitt eget liv utifrån Guds perspektiv. Åh, vad vi behöver sådana människor i vår närhet. Att urskilja Guds vilja och kallelse är inte enkelt, varken för Ester eller någon annan. Vi behöver vägledning och Ester fick det utav sin adoptivpappa Mordokaj. Han tvingar henne inte att göra det han själv vill, men han resonerar med henne. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du finns där du är. Alltså Mordokaj står för ett upptäckande, resonerande ledarskap och han öppnar upp nya dörrar för Ester. Som kan tycka skrämmande och hisnande. Men han visar på de möjligheter som finns och han uppmuntrar henne att våga ta de steg som hon innerst inne vet är de rätta. Och det är när vi möter varandra utifrån ett lyssnande, upptäckande och mottagande perspektiv som vi kan hjälpa varandra att bejaka Gud, Guds vilja och våga leva med honom. Mordokaj visar på ett gott pastoralt ledarskap. Jag har tänkt i veckan, han är ju som en god pastor. Men han är inte pastor. Han är adoptiv pappa. Andlig vägledning ska aldrig reduceras till kyrkans ledarskap. Det bärs av andliga föräldrar, mödrar och fäder som går med. Och vi behöver varandra. Och jag undrar, var finns vår tids andliga ledare som är som Mordokaj? Jag tror att du finns här. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att kliva fram och finnas där för vår tids Ester. Esters bok påminner oss om Guds ingripande. Han griper in. Han finns vid din sida. Och han har myndig förklarat dig att följa honom. Han tvingar inte, men han kallar. Det är den vägledning som Esters bok ger till oss. Välkomna fram Anna och Daniel. Så vill jag be tillsammans med oss. Herre, tack att vi får stanna upp inför din heliga närvaro. Tack att du ser till oss idag. Du vet precis var vi finns. Och jag tror att de här gamla texterna i Bibeln tala rakt in i våran tid, i våra liv. Och nu ber jag, kom helig ande och låt Guds ord få landa i våra hjärtan. Utmana oss, trösta oss, styrka oss. Herre, du vet var det här har berört och hur det har tagit tag i oss. Herre, nu så vill vi gensvara. Tack att vi får komma som vi är. Och vi får söka oss till dig i bön. Tack för böneplatserna här runt omkring i kyrkan. Och tack att när vi lovsjunger och ber, då finns du mitt ibland oss. Jesus, kom. Tack att du älskar oss. Att du vill så oändligt väl leda.